ber i Jesu namn. Amen. Amen.
Tack ska ni ha. Vad fantastiskt roligt att få vara här tillsammans med er idag. Åh, att få vara tillsammans med Herren, tillsammans med er. Vi behöver förstå, älskade vänner, att vi samlas ju inte bara för att träffa varandra. Utan då Guds folk samlas, så samlas vi för att möta med vår Herre, med vår pappa. Och du behöver och jag behöver påminnas och förstå att det här är på riktigt. Som vi just bad, att Fadern sitter på sin tron just nu. Vi ser det här, du ser mig, jag ser dig. Du vet hur ditt kök ser ut där hemma, hur du lämnar. Jag vet mycket väl hur mitt ser ut. Du vet hur din bil ser ut. Du vet vägen till jobbet, allt det här fysiska. Vi vet hur Finland ser ut. Vi kan rita karta av Europa och Asien och alltihopa. Men hur riket ser ut. Guds rike som aldrig kommer att rubbas. Att Fadern sitter just nu på sin tron. I sitt rike. Just nu. Får man vara lite barnslig och enkel? Bibeln uppmuntrar till sånt. Att vi ska vara som barn. Och att du är inför den här tronen. Redan nu får vi leva det eviga livet. I tron på Jesus Kristus. Det är jättestort. Du borde bli glad. Jag kommer från Kuni. Jag kämpade och sa, de här stora predikanterna vet du, går ju på turné. Jag börjar i Kuni och drar vidare till Vasa. Men nu är jag här med er. Och när jag predikar idag 14:00 i Bethesda i Kuni, så funderar jag att jag undrar om jag har kommit från stortån till armen. Eller om jag rent av har kommit till hjärnan i kroppen. Gud har bara en kropp. Det finns bara en församling. Vi låter olika, vi finns geografiskt på olika ställen, vi betonar olika saker. Men det är samma kropp. Samma församling. Vi tillhör samma far. Du är min syster och du är min bror. Och jag är din syster vare sig du vill eller inte. Det finns bara en kropp. Och att få dela det troendes gemenskap blir bara större och större för mig. Och jag säger det här om och om igen. Att få komma tillsammans med syskonen och dra från Herren. Söka honom. Söka vad vi behöver. Vishet, uppmuntran, förmaning. Vilket det är. Men att komma tillsammans i det här är stort. Och visst är det så att när en lem lider så lider alla. Så står det i skriften. Och därför så upprepar jag mig som jag sa i Kuni, att Paulus skriver i ett av sina brev att jag kom svag och mycket orolig till er. Och jag ska erkänna innan vi går in i ordet idag att jag kommer mycket svag till er idag. Jag vaknade på värsta sätt idag. Jag fick ett samtal om ett dödsbud. En ung man i församlingen som lämnar fru och en tvååring efter sig. Och en enorm tragedi som vi går igenom nu. I vår församling, i den delen av kroppen. Men jag vill också nämna det här till er, för vi är inte frånskilda varandra. Ni har också mist en broder idag, för det finns bara en kropp. Så jag vill också faktiskt be er att också komma ihåg oss. Att också be för oss, lika som vi ber för er. Jag blev faktiskt tillfrågad. Jag tror om jag ska protestera att jag skulle ha fått predika kring något annat, men nej. Andas skaka på huvudet. Men ni har förstått att ni har haft en undervisning, ska vi kalla serie eller så, kring den helige ande och nu bön som har kommit fram till. Jag tänkte så här att snart tror ni ju att jag inte predikar om någonting annat än bön. För förra gången jag var här så då predikade jag också kring bön. Men saken är den att hemma predikar jag väldigt sällan kring bön. Men jag älskar att be. Och det är någonting som Herren lärde mig när jag kom till tro här i den här församlingen, så var det bön, vikten av bön och vad vi kan som troende uträtta och faktiskt påverka genom våra böner. Det är helt otroligt om vi skulle fatta hur mycket vi kan göra. Men inte bara fick jag med mig det här att vi kan och vi borde, utan på något vis så fick jag så med mig en sån glädje över att be. Jag älskar att be. Hemma i församlingen så säger det att ja, när man tror att Agneta ska sluta, nej då börjar hon. Då fartar ej. Så jag tror inte, och jag uppmanar inte till långa böner och rabblande. Det ska vi inte göra. Men när man får komma tillsammans som troende och riktigt känna att nu är vi ett i anden och får gå in i bönen och uppleva nya djup och hur inte vi bara ber utan också den helige anden leder oss, så vill man ju inte sluta. Alldeles fantastiskt. Så jag verkligen, sitter du här idag och tänker att bön här är nog bara så här, och ja, här måste vi göra och här hör nu till ett fromt liv, så hoppas jag och ber att Gud ska få tag i dig den här stunden. För bön är fantastiskt. Det är bättre än fredagsmys. Det var inte så säkert. Nej, men så är det. Men jag ska börja faktiskt, kanske på ett oväntat plan då gäller bönen. För den här sista halvåret så är det som att den helige ande ska ha lyft fram en sak också då gäller bönen i mitt liv. Och det är nämligen ödmjukhet. Kanske man inte ofta undervisar när vi ska undervisa om bön. Men att vi är rätt ställda inför Herren. Att vi kommer i en rätt position också då vi går in i bönen. Att vi får ha ödmjuka hjärtan som Gud kan leda. Det är ett fantastiskt bibelställe där det står att saliga är de ödmjuka, för det ska ärva jorden. Men det är nog många idag som gör anspråk på jorden. Många väldigt som skulle vilja äga det mesta. Och bestämma det mesta om jorden idag. Och påstå sig veta det mesta om jorden och allting. Och hur allt har blivit till. Och då så citerar jag Sebastian Staxet som vi hade på besök nyligen. Han sa frimodigt att de vet inte ens vad det ska bli för väder imorgon. Ändå tror de sig veta vad som ska ha hänt för miljontals år sedan. Vi behöver ha en rätt inställning. En rätt ödmjukhet. Men det står att det ödmjuka ska ärva jorden. Då lägger jag oss allihopa på samma linje. Vet ni, då ser jag i mitt inre den här fattigaste av fattiga gamla kvinnan i Peru. Som har ingenting. Som ingen knappt vet om att finns. Men som har ett rätt hjärta inför Herren. Som lever rätt inför honom. Hon har löftet att hon ska ärva jorden. Det är inte ganska mäktigt. Ser ni, en sak vad vi lever inför här. Vi har vår hierarki att tänka mänskligt. Men vi lever inför Gud. Och han har en lite annan måttstock. Då har inte med det här yttre att göra. Utan då går han direkt förbi allt. Ja, inte bryr han sig så mycket om ditt bankkonto. Du är väl här för mig. Men inte bryr han sig så mycket om dina kläder. Fastän du är jättefin. Och inte kanske han bryr sig så mycket om hur du lyckades med ditt hus. Om du fick den sista riktiga touchen som du ville ha. Och trädgården för den del. Och karriären. Allt det här vill Gud välsigna dig med. Men han söker efter ditt hjärta. Han går rakt förbi det här. Rakt in i ditt hjärta. Hör med ditt hjärta. Är ditt hjärta ödmjukt inför Herren så han får leda dig. Så han får leda dig rätt i livet. Ett ödmjukt och förkrossat hjärta står Herren aldrig emot. Aldrig. Jag tycker det är skönt och uppmuntrande. Har det här med bön och bönens vara att göra? Ja, skulle vilja säga så. Har ni läst om Daniel i Gamla testamentet? Vilken gudsman. Han vägrar att tillbe någon avgud. Han hade bestämt sig att han skulle stå för Herren. Han skulle fortsätta att be. Han skulle fortsätta att söka sin Gud och stå upp för honom. Och han fick ta emot stora uppenbarelser. Uppenbarelser som vi ännu försöker klura ut riktigt. Vad var det som Gud menar när han gav det här åt Daniel? Och det står i Daniel. Se om jag hittar Daniel. Ja, vi har honom. Ur kapitel 10 och vers 12. Frukta inte Daniel, Ty redan från första dagen, när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud, har dina ord varit hörda, och jag har nu kommit för dina ords skull. Inte fantastiskt? Jag har hört dina böner. Jag har sett, Daniel, att ditt hjärta är rätt. Ditt hjärta är ödmjukt. Redan då, när han var då? När han ropade i Jesu namn. När han proklamerade alla löftena. Vad läste vi just? När du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud. Där och då. Så har jag hört dina ord. Och nu har jag kommit för dina ords skull. Det kan inte vara häftigt, va? Få någon värsta ängel. Nu har jag kommit, jag har hört vad du har sagt. Nu är jag här. Då är man känd av himmelen. Jag ska också läsa ett känt bibelställe för er. Ur andra krönike, boken 7:13. Det här som vi så ofta och gärna citerar. Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet, eller om jag sänder pest bland mitt folk, men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Det är fantastiskt löfte. Om vem ödmjukar sig? Alla syndare? Alla utanför? Nej, vad läste vi just? Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Kan man tänka sig utifrån texten att vi som Guds folk har ett ansvar också för landet? Att vi ödmjukar oss, att vi kommer rätt inför Gud, att vi söker hans vägar. Vi behöver också söka hans vägar. Vi kan vara så tvärsäkra ibland att så är det och det här har Gud sagt. Men momentet av att vi som Guds folk kommer tillsammans och söker Guds vägar är jätteviktigt. Så jag skulle vilja bara säga så här kort att ödmjukhet är utgångspunkten. Kan vi säga så? Att det får vara startbanan varifrån vi liksom tar den här take-offen in i bönen. Då vi kommer in i bön, att vi förstår vår position. Gud vill använda oss, och det här kommer ni säkert. Jag tror jag ger många öppningar som om Lilian som fortsätter nästa söndag, som hon kan ta vid. Hon får ta liksom sy ihop det här nästa söndag. Så kom nästa söndag. Mycket vi ska göra i bönen, men om inte vi kommer rätt i början. Vi kan stå och ropa hur mycket som helst, men om inte vi behagar Gud då vi kommer inför honom i bön och det står att ett ödmjukt hjärta, så står han inte emot, utan den ödmjuka reser han upp. Gud är helig. Vi sjunger ofta om Guds helighet. Jag har nog inte förstått själv, tror jag, vad det riktigt innebär. Guds helighet, verkligen, där han är på sin tron. Nej. Ändå så får vi samarbeta med Gud. Ändå så har denne Gud valt, förbundit sig att använda oss. Det är ju ett mysterium utöver alla andra. Vi som knappt vet vad vi ska klä på oss för kläder. Har svårt att välja vilken müsli vi ska köpa. Oss har han anförtrott. Vad sa han åt Adam? Att du ska råda över jorden. Det känns lite sådär. Men det var ju förutsatt att Adam vandrar med Gud. Då vi vandrar med Gud och kommer rätt, så skaffar vi läkedom åt landet. Och då råder vi på rätt sätt över jorden. Det är av nåd vi får samarbeta med honom också genom bönen. Men vi måste ju förstå en sak, att Gud är inte skyldig oss någonting. Han är inte skyldig oss någonting. Han är inte skyldig dig någonting. Ja, nu gör jag det här, så nu är du nog skyldig att göra det här då. Nå, om jag gör det så då måste du här ungefär. Vi liksom förhandlar med Gud om olika saker. Gud är inte skyldig, Agneta Enström. Ingenting. Jag får av nåd vara med. Jag får av nåd tjäna honom. Och kan han använda mig och dig, så är det ju bara rent av fantastiskt. Men det här är positionen varifrån vi går in i bönen. Jag skulle vilja faktiskt idag bara tala lite enkla exempel ur mitt liv då gäller bön. Jag säger som jag säger hemma i Nykab, och jag säger som jag sa i Koneda: ta det som är från Gud och resten struntar du i. Jag menar, vi får tro att du har urskiljningens gåva där, att du behåller det som är från Herren. Men det är så fantastiskt då vi går in i bönen tillsammans med den helige ande. Visst? Här tänker jag, då jag går in i mina bönestunder, att jag inte går ensam dit och på något vis. Ja, amen, och så, amen, och så har du dina listor och alla vem du ska, och så drar du dem och så säger du amen och punkt och så är det över. Utan då vi går med förväntan. Linnea sa att ni ser förväntansfulla ut idag. Här ska ni vara. Ni ska vara fulla av förväntan. Vi har med Gud att göra. Vi har den helige ande. Han har lovat att två eller tre samlade, så har han mitt ibland dem. Amen. Då borde han vara här. Och jag tror faktiskt att han är här. Och jag tror att den helige ande vill göra någonting mitt ibland oss. Då vi går in i bönen med den här förväntan. Gud, vad har du på gång? Har du något speciellt? Eller när du inte alls har tänkt, nu ska vi be, utan plötsligt bara, så är det som att Gud sätter någonting i din ande. En börda, en glädje, någonting som du behöver gå vidare med. Då blir det spännande. Då kommer det här otippade och oväntade och oförberedda som bara den helige ande visar. Han är ju vår vän. Han är din vän. Den helige ande är din vän. Du är inte ensam. Han är med dig. Han vill hjälpa dig. Han vill ta dig vidare. Och jag måste faktiskt säga, jag är så tacksam att vi får ha den här relationen med honom. Han kan till och med visa dig vad som är på gång. Han förbereder dig. Jag var så tacksam. Nu kom ju två begravningar. Men jag har en annan begravning. Och du vet, Anders, när man är ny med begravningar och förrättningar, så kan det bli spännande. Och så var det för någon vecka, en och en halv vecka sen kanske, två. Så var det som jag upplevde att Herren viskade att det kommer en begravning. Och sen när jag får de här samtalen, och så säger det andra änden att nu har den och den dött, att det blir begravning. Tänkte jag, ja, men det visste jag på något sätt. Och jag är så tacksam. Så tacksam. Och det här fungerar överallt. Jag menar, men att vi blir konkreta med Gud i våra böner också. Han är med i arbetslivet, han är med i skolan, han är med i relationer. Alltså, du har en hjälpare. Använd honom, tänkte jag säga, för allt i världen. Han står beredd att använda dig. Låt honom hjälpa dig. Låt honom också ta dig till en annan nivå kanske i det här inre livet, i relationen med Herren. Och där bland annat så finns den här förbönstjänsten. Det här när Gud vill använda dig. Inte bara för att du ska be att han ska välsigna dig. Inte bara för att han ska ta hand om dina barn, ditt hus, din hund, vad än är. Utan det han ser behoven i någon annan människas liv. Men han vill använda dig. Dina böner. Hör du mig? Dina böner som du ber till Herren, så kommer han att använda för att hjälpa andra. Mycket annat, din tid, dina pengar, men också dina böner. För det är en verklighet, den andliga verkligheten som pågår just nu, som vi också behöver sticka vårt huvud i, så att vi kan vara med på noterna liksom, vad som är på gång i staden, vad är på gång här, vilka andemakter har vi här, vad är det som vi behöver ta itu med helt enkelt. Jag ska ge ett konkret exempel. För jag tänker så här, du ser ju här. Kan Gud använda mig, kan han använda dig. Här ser du ju, ja. Här är trostärkande. Om någonting är trostärkande idag, så är ju här. Men frågan är ju om du vill. Frågan är ju bara upp till dig om du är med på noterna. Vi sjunger att riket ska komma och utbred ditt rike. Och hur ska det ske då? Genom en massa änglar. Helst. Nej, genom dig och mig. Han behöver händer, han behöver munnar, han behöver öron, han behöver allt i den här tiden. Vi behöver stå till förfogande för Herren. Jag ska ta tre enkla exempel, bara som uppmuntran. Det var inte så länge sedan så stod jag och pratade med en vän. Och så började hon berätta om en väldigt problematisk familjesituation. Och lyft fram, där är en, då var på väg att göra ett stort, stort misstag. Och jag ska kunna lyssna på det här, ni vet ju, det händer ofta. Vi står och pratar och så beklagar någon, säger nej, det här är dåligt och nu kommer den här och tänker göra det här. Och så okej, nej men jag ska fara och handla, hej då, det var synd, jag ska be för dig. Ni vet det där, jag ska be för dig, hej då, bara så vi kan fara vidare. Men aldrig kommer någon bön upp till Herren. Men så hände någonting, direkt när hon sa det här så kände jag, det far ju förbi egentligen vårt förstånd på något vis och rakt in i anden. Och jag bara, nej. Det är en beslut som jag bara känner, nej i Jesu namn heller, hon ska göra det här. Och så tänkte jag, ja hej då sa jag, men med det här nu måste jag fara och be. Och jag satte igång, vet ni, man kan bli upprörd i Herren. Kan man här? Är det teologiskt rätt att säga att man blir upprörd i Herren? Ja, nåja, ni förstår vad jag menar. Det här som rör sig inom en, det här måste jag ta i bön. Och jag ropar till Gud och bad för det här. Så träffar jag den här personen några dagar senare. Och så sa hon, hur märkligt det här att allt vad, den, vad hon hade planerat. Så, nej men det blev det ingenting. Det är yes! Jag var inte förvånad. Inte för att jag är speciell. Som sagt, jag vill konstatera, här ser ni ju. Men Gud har sagt att när vi ber så sker det. Han har lovat. Du måste sätta lite tro också med dina böner. Jag menar, rabblar du den bara så kan du lika bra låta bli. Då är det ju bara tidsslöseri. Gud tänker använda dina böner. Du kan göra skillnad i bönerna. En annan sak som jag kom på, en sån enkel grej. Det är många år sedan när jag faktiskt bodde i Vasa. Och så var jag ner här i bönerummet. Och bad. Bad för vad minns jag inte. Men jag bara bad och prisade Herren. Och plötsligt så kommer det till mig. En avlägsen vän. Som jag visst var gift. Och jag hade inte tänkt på dem alltså. Jag lovar, jag hade absolut inte tänkt på dem på jättelänge. Plötsligt så puff kommer det i mitt inre. De har svårt att få barn. Be för dem. Och jag satt igång och jag bad. Och jag bad och bad. Och så kommer till mig att ja, de ska få en pojk och han ska heta det här. Och jag bad ut här i stor frimodighet. Och bra var det med här. Bad jag flera gånger tror jag. Sen gick jag ju ett bra tag och så träffade jag ju den här personen. Och kan ni förstå så börja den här personen berätta att ja, att det var så att vi hade svårt och bla bla bla. Och nu har vi fått en pojk och han heter det här. Och jag bara, oh. Det var ju samma namn. Och så blir man förvånad. För att det som inte man riktigt skulle tro och hänga med. Men Gud verkar i dina böner. Alltså jag vill lite också bara i det här väcka en sån här. Var följsam med den helige ande. Var följsam i bönen. För du vet inte hur mycket du kan betjäna någon annan. Hur mycket du kan bara för att du tar tag i bönen i det här. Så kan du betjäna en hel familj. Alltså, det är helt otroligt. Så jag vill bara uppmuntra dig. Mitt tredje exempel. Det här är faktiskt ganska häftigt tycker jag själv. För att den helige ande är häftig. Får man väl att säga. Hur han arrangerar. Vet du, vi får vara med. Men det är han som är dirigenten. Nu behöver jag någon här till det här och nu behöver jag någon där. Och så då han finner lydiga och villiga och lyhörda så använder han dem. Det här har ni säkert varit med om många gånger. Jag bara tar de här exemplen för att uppmuntra er. Det var i vår vintras så började jag be. Ni har kanske samma situation att man tycker att skörden är stor och arbetarna är få. Jag började be för det här och har vi gjort länge. Men så plötsligt så började jag be om förstärkning. Så började jag be om asiater. Jag tror att Gud hör deras böner. Det är många och de ber. Och jag tänker på de riktiga bönearbetarna där de stormar himmelen och får se massa under och tecken ske. Och jag vet att det är lika möjligt här. Det är bara att vi oftast hör om de sakerna. Jag är mänsklig med er här. Jag börjar be om det här. Men så plötsligt så svängde. Så börjar jag be om afrikaner. För det är underbara. Visst. Ni är välsignade mera i Vasa. Vi har ju inte afrikaner hemma i Nukarleby. Vi har vietnameser och ukrainare mycket, men vi har inte just afrikaner många. Men det här släppte inte mig, så jag fortsatte att be om några afrikaner. Och jag tänkte, ja, varifrån skulle de komma med? Jag tänkte, allt är möjligt för Herren, så jag bad. Och så hade vi någon sån här FSPM-dag i Jakobstad. Och så var det där... Hanna Nyman känner ni ju, och Jan-Erik. Och vi pratade om det här, och Kenneth Grönros berättade om hur det sker. Det här är ni säkert bekanta med kanske. Hur det sker ett skifte ute på missionsfältet. Att vi har ju varit med och understött dem och varit nästan som föräldrarna som har tagit hand om dem. Men nu växer det ju upp. Det här, om man tar afrikanerna då där Hanna och Jan-Erik jobbar. Växer det upp och blir själva vuxna och starka i Herren. Och... vi pratar om det här att snart får de börja komma och hjälpa oss. Jag sa ja, jag är först att ta emot. Jag sa jag ska ha dem till Nykabi. Jag sa, ingen annan behöver vara intresserad. Och bara för att jag har haft någon sån här bild, vet du, det här var ju bara enkelt. Jag kommer till pointen, men just med det här bönen och allting. Och Herren har ju tålamod med oss. Det här var på lördag. Och på söndag. Så kommer jag till gudstjänst och börjar ställa i ordning där och skulle predika. Och så plötsligt så vänder jag mig om, så säger jag, nej men där kommer ju en. Där kommer ju en. Och jag blev så paff. För jag tänkte, nej men samtidigt tänkte jag, tack för första. Poängen är den, att han kom. Så var ju inte, jag tror inte det var så mycket för min skull. Men det stora i det här var, jag började be en månad innan han kom för det här. Alltså bara generellt för afrikaner. Och det låter ju jättekonstigt. Jag menar, jag medger ju, det låter jättekonstigt. Men att de ska komma och hjälpa på något vis. Och så just den söndagen kommer han. När jag har varit på den här missionsdagen innan och berättar om hur Gud reser upp och kallar också dem tillbaka att hjälpa andra vägen. Och en månad innan hade jag börjat be. Samtidigt så börjar Gud dra i den här personen. Som hade kommit bort från tron. Som var på väg bort. Börjar dra i den här. Och på något märkligt vis har kommit sig för att ta kontakt om det finns någon pingstkyrka. Och kommer på just den här gudstjänsten. När jag har just detta budskap. Som egentligen på ett vis gick ju rakt in i hans hjärta. Det är ju bara dirigerat av Herren själv. Av den helige ande. Och han fick komma tillbaka och bli så betjänad. Inte för att jag är speciell. Men kanske för att jag kan vara så ibland enkel och barnslig. Så, nej men ska vi be om någon afrikan, så ber vi om en afrikan. Hänger ni med? Att inte göra det så krångligt, utan gå på vad anden manar. För att det här handlar ju inte så mycket om att han skulle komma till oss. Utan handlar ju om att han skulle tillbaka till Herren. Men Gud har sina vägar. Men han behöver oss att vara följsamma i bönen. Att följa med vart han är på väg. I den här tiden. Att vi liksom är vakna. Vad säger anden? Vad säger anden till församlingen? Vad säger anden till dig? Vad vill han idag? Kan man tänka så enkelt? Herre, vad vill du idag? Vad ska vi be för idag? Det är ju så enkelt, så man tänker inte på det. Jag hade ett tillfälle nyligen då jag hade predikat. Och så kallade jag fram till förbön. Och så kom en person fram. Och tänk, nu visste inte egentligen varför. Varför? Men tyckte att det kändes som att hon skulle komma fram. Då hade jag ju någon vecka innan plötsligt fått den här personen i min bön. Utan att jag liksom förstod varför, för vi har ingen relation. Men Gud hade ju gjort sitt verk genom den helige ande. Så att vi träffade, alltså, då blev det här divine appointments, eller vad man ska kalla dem. När det är dirigerat av den helige ande. Och jag tänker, vi behöver lite släppa kontrollen ibland. Så att vi inte är så fasta. Nu har jag tänkt att jag ska be det här och nu ska jag be det här. Och sen är det stopp. Amen. Ibland kan det vara så att den helige ande står och knackar att ja, jag ska ha det här. Vem ska ta det här? Finns det någon som är villig att ta den här bönen? Nej, jag har redan gjort mitt. Paketet är klart. Att vi lär oss som Guds folk att vara följsamma. Vi hör ju ofta om stora, liksom, övernaturliga, häftiga saker som sker. Men det är ju vanliga människor som bara har lärt känna den helige ande och lärt sig att vara följsamma. Och jag är så glad, vet ni vad jag är så glad åt? Om jag får vara riktigt enkel med idag. Att inte vi har någon påve. Nej, men förstå mig rätt. Här är ett fritt prästerskap. Ja, men anden är utgjuten. Melkisedeks tid är över. När vi skulle behöva någon som skulle gå till fadern för oss. Vi behöver inga mellanhänder. Du behöver inte någon som ska medla med Gud för din skull. Jesus har gjort allt på korset. Utan du får gå fritt. Och du får vara använd av Herren. Jag längtar efter att se kroppen i funktion. Finns det någon annan här som gör det? Då kroppen är i funktion. Ja, ni får så mycket bra predikningar här, är jag säker på. Jag sa Anders och Lilian, det redar upp det här nästa söndag. Men när du kommer i funktion, i din tjänst för Herre, när Gud, när den helige ande får förlösa de gåvor som Gud har lagt i dig och kroppen kommer i funktion. När varje lem gör sin tjänst. Halleluja. Det är så fantastiskt. När du vet, när du är och träffar de människor jag inte ens vet att existerar. Och Gud bara använder dig där. Och när jag får hem, vet ni, till hejmani. Och Gud använder mig där. Och när du får till ditt jobb och Gud använder dig där. Och jag bara myllrar av den helige andes gärningar överallt. Hela Vasa blir fullt. För du är förlöst och du är förlöst och du är förlöst i din tjänst. Då blir det häftigt. Inte vad jag tänkt att det skulle vara. En som håller låda och resten gör inget. Nej. Utan varje troende har sin tjänst. Du är kallad av Gud. Du är kallad med en helig kallelse. Du har gåvor. Jag säger, jag står i respekt inför vad Gud har satt i ditt liv. Därför kan vi inte tala till varandra hur som helst. Därför kan vi inte behandla varandra hur som helst. Vet du varför? För du är ett Guds barn. Jag kan inte behandla Anders hur som helst. Han är Guds barn. Det är sån här bamse, rör inte min kompis. Jag ska vara lite försiktig hur jag handskas med de som tillhör Herren. Nu är jag off track, men jag ska vara lite försiktig med vad jag säger. För det är andra, vet du. Kolla runt dig. Det här är Guds barn. Det här är hans tjänare och tjänarinnor i den här tiden i Vasa. Det är er som Herren tänker använda. Men han behöver få förlösa er också. Att ni blir fria i det gåvor ni har. Vi har satt varandra i fack. Så länge. Du är den och dens flickor. Du är hans och hans pojk. Och du kan det här och det här och that's it. Någon är bra på att sjunga, någon är bra på att skriva. Och någon är bra på att koka kaffe. Och så har vi ibland försummat att se de andliga gåvorna. Som Gud har satt ner. Att bekräfta nådegåvorna. Som Gud har satt ner. Så kroppen får resa sig. Så kroppen blir stark. För att det liksom vaknar till liv. Hur fantastiskt hur mycket gåvor som finns här. Och det här är spännande. Men hör upp till dig. Sen ska jag bara till sist nudda lite vid en annan aspekt av bönen. Står i Efeserbrevet 6 att vi ska, jag ska läsa för er faktiskt ur kapitel 6 och vers 10. Till sist blir starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom tronsköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön, och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Varför behöver du en rustning? När behöver du en rustning? När behöver du klä dig i en vapenrustning? Då du ska se på tv? Ja, i och för sig så behöver man väl här idag, ja, har du rätt i. När du ska liksom fara ut med hunden. När behöver man en vapenrustning? När du ska i strid. Visst? Och Gud säger att vi behöver klä på hela vapenrustningen. För det är en strid som pågår. Oavsett du vill eller inte, så är det en strid som pågår. Kan jag vara så frimodig så jag får säga att det finns bara två riken? Har du tänkt den tanken? Det är en strid som pågår. Och med någonting som jag tycker att anden har manat på sistone, så är dessa ord: vaka och be. Vaka och be också för det heliga. Vi måste vaka i bön över varandra i den här tiden. Vaka och be. Se till att ni ber för varandra. Se till att ni gör det svårt för djävulen. Att ni står tätt ihop med varandra så inte han slipper in. Att vi klär på oss den här vapenrustningen. För det är en strid som pågår. Men segern är vunnen. Men vi ska inte heller vara blåögda och naiva på ett sätt. Utan när vi går in i de här sakerna, också för att lösa och binda, så behöver vi vara noga med att vi har vapenrustningen på. Det är krafter i rörelse. Jag citerar Daniel i början. När Daniel hade vänt sig till Gud och i bön och ödmjuka sig. Men tänk ändå, så kom Herrens ängel till Daniel. Kan vi läsa? Men kampen var så hård, så den här ängeln behöver förstärkning. Ja, tänk här. En sån kamp i andevärlden, så här behövdes till och med förstärkning för att striden skulle vinnas. Det står väl att för den här fursten av Persien, ja. Så det står, han sa det till mig: frukta inte, Daniel, ty redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud, har dina ord varit hörda, och jag har nu kommit för dina ords skull. Fursten över Persiens rike stod emot mig under 21 dagar. Och så här pratar vi om andliga strider. Då kom Mikael, en av de förnämsta furstarna, till min hjälp, och jag blev kvar där hos Persiens kungar. Att vi vill se det här, men det finns en strid som pågår i andevärlden. Och vi är kallade att strida och vinna i Jesu namn. Men vi måste vara visa när vi gör det här och klä oss i hela vapenrustningen. Och jag tror att vi måste lära oss att strida faktiskt. Amen. Men mot rätt sak. Så inte vi tar ihjäl varandra. Det står att vi ska inte strida mot kött och blod, utan mot furstar och andemakter. Och ibland så tenderar vi ju att så mycket strida mot kött och blod. Det är lätt så i ett äktenskap. Man börjar hacka på varandra istället för att tillsammans attackera fienden. Vi måste vara visa i den här tiden. Och be för varandra. Jag ska till sist ge dig ett riktigt vist råd, som jag tänkte Elia fick i första kungaboken. Han hade ju vunnit så fantastiskt och över de balsgudarna och allting. Efteråt så går han och önskar sig döden. Över mig. Det är bara usligt alltihopa. Kommer en ängel och vad säger han? Det går på ät. Jag ska ge dig ett riktigt enkelt råd. Du ska äta och sova. Det är jätteandligt. Om du ska strida för Herren. Det här talar jag med så mycket egen erfarenhet. Om du ska också strida för Herren i den här tiden och vinna segrar, så ska du äta och sova. Vi måste ha balans i våra liv. så att vi inte släpper heller in djävulen. Vi ska stänga dörrar. Och kör du dig för slut och slarva för mycket med saker och ting, så börjar dörrar öppnas. Men en annan predikan. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig. Herre, vi bara tackar dig för förmånen att vi får tillbe dig, att vi får be till dig. Och Fader, lär oss i den här tiden.